östra, mellersta och norra Östersjön, växlande 1-5 under dagen, söderifrån vridande väst eller nordväst och ökande till 4-9. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring syd eller växlande 1-6, ikväll nordväst och ökande 8-13. Och norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5, inatt nordväst 2-7 meter per sekund. Och imorgon blåser på samtliga farvatten vindar omkring nord. Åter till Marcus. God förmiddag.
Ja, god förmiddag säger vi till er alla. För nu börjar det bli dags att sätta punkt för P1-morgon denna morgon. Inget Ring P1 idag, inga ekonyheter nu klockan 9. För vi lämnar över till riksdagen där det är partiledardebatt. Producent denna morgon, Marie Nilsson Boy, nyhetsproducent Helena Sjöholm. Tekniker Mikael Sarabi, Marcus Östlund och Heinz Wennin. Och sändningskoordinator Sofia Tordaj. Och reportrar också denna morgon Gustav Stark och Thomas Eriksson. Gå in på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon om vill ni lyssna på någonting igen. Marcus Nilsson heter jag. Fortsatt trevlig dag nu. Tack och bock.
Ja, och välkomna att fortsätta lyssna på P1. Här drar vårens sista partiledardebatt igång i riksdagen. Och den sänder vi här i P1 fram till klockan 12.00 om den pågår så länge. Den kan ju variera i längd, det har vi varit med om. Det här är alltså den sista partiledardebatten för våren, och först ut kommer statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson att vara. Därefter så får varje partiledare tala i tur och ordning. Magdalena Andersson kommer som nummer två, därefter Jimmy Åkesson, och därefter är det partiledare efter partiernas storlek. Vi har Daniel Heldén för Miljöpartiet, de har ju två språkrör, men idag är det han som debatterar. Och Centerpartiet, som ju har en ny partiledare, Anna-Karin Hatt, där kommer Rickard Nordin som är första vice partiledare att tala, eftersom hon ju inte har en riksdagsplats. Och nu drar det igång. Ulf Kristersson går upp till talarstolen. Han tar ett glas vatten och det är ungefär halvfullt bland riksdagsledamöterna här.
Herr talman, för 3 år sedan fick vi mandatet av svenska folket att få ordning på Sverige. Låt mig påminna om hur det var då. Det var ett Sverige med ständiga regeringskriser, en finansminister som inte ens fick igenom sin egen budget. Ett Sverige där de dödliga skjutningarna hade tredubblats på 10 år. Ett Sverige som tog emot 300 000 asylsökande utan en tanke på konsekvenserna. Ett Sverige där inflationen var över 10%, bolåneräntorna hade fördubblats, dieseln kostade 28 kronor litern, elpriserna var extrema för att partierna till vänster hade stängt 4 kärnkraftsreaktorer. Det här var ett Sverige som blev fattigare och farligare. Svenska folket såg det och röstade bort den regering och den politik som hade lett oss dit. Steg för steg fattar vi nu de beslut som gör Sverige rikare och tryggare. Vi har pressat ner inflationen från 10% till 2%. Bara det minskar kostnaderna för välfärden med 50 miljarder kronor. Vi har sänkt skatten för alla som går till jobbet. En vanlig familj har på 2 år fått 23 000 kronor i lägre skatt. En dieseltankning kostar 600-700 kronor mindre nu. Sverige har fått 2400 nya poliser och de har fått fler nya verktyg. Preventiv avlyssning, säkerhetszoner, anonyma vittnen. Och polisen tar äntligen gängens lyxprylar och statussymboler. Förra året dömdes 19 000 fängelseår ut. Mer än någon gång förut. Det säger något att det än ska behövas, men när fler brottslingar blir inlåsta längre så vågar fler hedliga vara ute. Vi har minskat asylinvandringen till den lägsta sedan 1985. Då får vi en chans att klara integrationen. Och vi underhåller vägar och järnvägar. Bara i år lägger vi 18 miljarder på järnvägsunderhåll. Och herr talman, vi har haft bråttom. För bråttom tycker nu de som inte brukar få någonting gjort. Men vi är på rätt väg. Vi får saker gjorda. Nu är inne tiden för nya stora framtidsinvesteringar så vi kan lämna över ett bättre Sverige till våra barn och barnbarn. Vi har en viktig roll att spela i världen, men i oroliga tider är det vårt ansvar att bygga Sverige starkt. Vi stöttar Ukraina, men vi gör också den största upprustningen av det svenska försvaret sedan kalla kriget. Historiska satsningar på forskning och infrastruktur, det stärker svensk konkurrenskraft när USA hotar med handelskrig. Ett nytt svenskt kärnkraftsprogram, mer stabil fossilfri el till den gröna omställningen. Det här betyder fler svenska jobb, ökad svensk tillväxt, ett starkare Sverige. Bara de senaste veckorna har företag som Nvidia och Brookfield presenterat AI-satsningar i Sverige på uppemot 100 miljarder kronor. De tror på Sverige. Det gör jag också. Herr talman. Herr talman, nästa år är det val igen. Två alternativ står mot varandra igen. På min sida av politiken vill vi fortsätta få ordning på Sverige. På andra sidan vill de vrida klockan tillbaka. Och Socialdemokraterna gör nu den största vänstersvängen sedan löntagarfondernas dagar på 70- och 80-talen. Det är ett nytt läge i svensk politik. De vill att Sverige ska arbeta mindre med förkortad arbetstid. Slopa karensdagen så att fler är sjukskrivna. Gå i pension tidigare. Höja bidragen för de som inte arbetar. Alla vet vilka som får betala. Det blir högre skatt för de som jobbar. Ta bara Stockholm. Där har vänsterpartierna höjt skatten för en vanlig familj med 6 000 kronor per år. Och kan ändå inte värna ens busstrafiken eller ätstörningsklinikerna. Men vänstersvängen handlar om mycket mer än bara ekonomi. Efter sin ogenomtänkta invandringspolitik vill Socialdemokraterna nu lösa segregationen genom att blanda befolkningen, som de säger. Deras plan är att de som bor i välfungerande områden ska användas som integrationsverktyg. Men problem med kriminalitet, hederskultur, klanvälde löser man inte genom att sprida problemen över landet, utan genom att på ett seriöst sätt ta itu med problemen. Och Socialdemokraternas vänstersväng, det är bara början. För allt de tycker ska sen kompromissas med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och den önskelistan är lång. Höjd skatt som skulle drabba nästan hälften av landets poliser och sjuksköterskor. Återinförd fastighetsskatt, ökad invandring, flyktingamnesti. Och att Sverige lämnar NATO mitt under pågående krig. Det är så häpnadsväckande omdömeslöst. Allt det här skulle förhandlas i en vänsterregering. Och den här mandatperioden har Vänsterpartiet eller Miljöpartiet eller båda två röstat nej till nästan alla våra förslag om ny kriminalpolitik och förminskad invandring. I en tid, herr talman, när Sverige trängs mellan Putins militära krig mot Ukraina och Trumps hot om handelskrig mot Europa, då måste vi värna svensk säkerhet och svensk ekonomi. Nu är inte läge för politiska experiment. Sverige har inte råd med en vänstersväng. Låt oss istället hålla huvudet kallt och kursen fast. Från fattigare och farligare till rikare och tryggare för en mycket bättre morgondag. Tack.
Det var Ulf Kristersson, moderatledarens första anförande i den här debatten, där varje partiledare först får tala en gång var, därefter så får de börja debattera med varandra. Näst på tur är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Jag kan också tillägga att det här är Liberalerna. Tack. Johan Perssons sista partiledardebatt. Han slutar ju som partiledare om några veckor. Så det här blir hans sista debatt i kammaren. Nu Magdalena Andersson i talarstolen.
Herr talman. Sen vi stod i den här kammaren och debatterade senast så har omvärlden förändrats i grunden. De politiska kontinentalplattorna har skiftat. Sverige möter ett nytt och mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Den regelbaserade internationella ordningen utmanas och världsekonomin är i gungning. När handelskrig hotar som resultatet av en högerpopulistisk ekonomisk politik. Världen av igår finns inte längre. Och då måste Sverige agera kraftfullt, resolut. Sverige behöver ha en regering som ser den nya verkligheten för vad den är och förmår att agera därefter. Herr talman, det handlar om att stärka det breda totalförsvaret. Armén, luftvapnet, marinen, störta vår försvarsindustri. Men det handlar också om att stärka sjukvården, rusta våra transportnät, bygga civila beredskapslager så att vi kan klara det nya allvarliga läget. I grunden är vi överens om detta och det är bra för vårt land att vi kan föra samtal mellan partierna om finansiering och upprustning av försvaret. Och vi socialdemokrater står alltid beredda att stötta regeringen för att gemensamt kunna ta ansvar för Sverige och svenska folkets säkerhet och trygghet. Men jag tror att vi är många som blev överraskade när vi läste vårbudgeten och att det nya världsläget inte gjorde något större avtryck i budgeten. Det var lite som att se in i en tidskapsel från förr. Och i ett läge när vi ju så snabbt behöver rusta totalförsvaret och förbereda oss på sämre ekonomiska tider så var nog förväntningarna högre, inte bara från mig. Men låt mig vara tydlig, vi socialdemokrater, vi är beredda att arbeta både snabbare och mer intensivt för att snabbt kunna stärka vårt totalförsvar. Och låt oss till exempel blicka över sundet och inspireras, där socialdemokraten Mette Frederiksen och hennes regeringen snabbt var på bollen. Herr talman, vi lever i omvälvande tider. Och det är klart att ett handelsberoende land som vårt, ja, det drabbas när tullkriget rasar. Men utgångsläget för Sverige är sämre än vad det hade behövt vara. Tillväxtprognoserna revideras ner och vi ligger nu i EU:s bottenträsk när det gäller tillväxt. Andelen svenskar som lever på bidrag och ersättningar ökar. Arbetslösheten är hög, över en halv miljon svenskar är arbetslösa, ungdomsarbetslösheten närmare 25% och matpriserna har ökat med 25%. Och det här slår ju rakt in i människors vardag. Vanligt folk som arbetar och gör rätt för sig, ja, de får det allt tuffare. Och det här är ingen naturlag, det är inte ödesbestämt att Sveriges ekonomi ska utvecklas svagare än andra länders. Utan det är ju resultatet av en förd ekonomisk politik. Och där är på punkt efter punkt vi ser hur Tidöpartiernas ekonomiska politik inte har förmått att skydda Sverige och svenska folket genom den här krisen. Och de saknar ju, det blir allt mer uppenbart, en gemensam ekonomisk idé. Och det leder till att man gör felprioriteringar. Jag menar, ta bara faktum att Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson gör det dyrare för vanligt folk att hämta ut sina mediciner. Hur man ska skära ner på stödet till ensamstående föräldrar. Samtidigt som man ger sig själva tusentals kronor i skattesänkning varje månad. Det här är ju inte bara orättvist och dåligt för sammanhållningen i vårt land. Det är också en värdelös ekonomisk politik i den här konjunkturen. Så herr talman, vi behöver öka det svenska välståndet och vi behöver en ekonomisk politik som gör det. Jag vill se en offensiv politik för högre tillväxt, fler företag, fler jobb. Jag vill ha en politik så att investeringar hamnar i Sverige, att vanligt folk får det bättre i sin vardag, att det växande välståndet ger vanliga svenskar mer pengar i plånboken, att välfärden får de resurser som krävs så att vi kan stå trygga genom hela livet. Det är bara så Sverige kan bli ett rikare och starkare land. Herr talman, skjutningarna och sprängningarna fortsätter. Platser som vi har tagit för trygga, bostadsområden, skolor, arbetsplatser, de förvandlas till brottsplatser. Och samtidigt så kryper rekryteringen till de kriminella gängen allt längre ner i åldrarna. Sedan 2022 har antalet unga under 15 år involverade i mordärenden ökat med över 200%. 200%. Det är en horribel utveckling. Och det är uppenbart att vi inte kan fortsätta med business as usual. Ja, vi ska fortsätta skärpa straffen och rekrytera fler poliser, bygga ut rättsväsendet som vi har gjort under det senaste decenniet i Sverige. Men det är ju helt uppenbart att det inte räcker. Det är därför vi socialdemokrater vill se en svensk maffialag så att man kommer på åt de gängtoppar som beställer morden och sprängningarna. Och vi måste rikta full kraft mot att bryta nyrekryteringen, punktmarkera varenda kille på glid. Här är uppenbart att regeringen saknar politik, men jag har ett förslag är att börja i alla fall med en lågt hängande frukt. Gör det omöjligt för gängkriminella att driva HVB-hem och använda dem som rekryteringsbas. För det kommer ni få starkt stöd i kammaren. Herr talman, Sverige är ett fantastiskt land. Det påminns vi om inte minst den här tiden på året. Och vi har alla möjligheter att gå in i 2030-talet som ett starkare, säkrare och mer rättvist land. Det här läget kräver ett kraftfullt ledarskap. Vi behöver en regering som inte är upptagen med att gräla, skylla på andra, hantera sina egna skandaler, utan som kan ha fullt fokus och använda all sin kraft på att förbättra vardagen och öka tryggheten för vanliga svenskar. Att göra Sverige till ett rikare, tryggare och rättvisare land. Vårt land behöver en ny riktning.
Ja, inte oväntat kritik där från det största oppositionspartiet Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som kritiserade den nuvarande regeringen för hög arbetslöshet och inte få bukt med kriminaliteten. Nu Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
Herr talman, Sverige behöver en ny riktning. Det var ju precis det Sverige fick när väljarna sa sitt i det senaste valet. Och det är också den riktning som vi i Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen nu följer. Och vi följer den väldigt lojalt. Vi tror på den riktningen. Vi tror att det vi nu gör kommer att göra att vårt land växer. Att vårt land blir tryggare. Att vårt land blir mer sammanhållet. Bränslepriser som har närmare halverats. Fler farliga människor som sitter bakom lås och bom och de sitter där under en längre tid. En asylrelaterad invandring som har minskat till de lägsta nivåerna sedan man började mäta för sådär 40 år sedan. Utvisningar av folk som begår de mest vidriga brott. En bidragskran som vrids åt för de som vägrar bidra, som vägrar att anpassa sig. Herr talman, den här listan kan göras väldigt lång. Listan över bra saker som kommer att just öka tryggheten, stärka sammanhållningen och göra livet enklare för människor som bor i Sverige. Det gäller inte minst bränslepriserna. För inte så länge sedan så vimlade det av rödgröna politiker som gjorde allt de kunde för att höja priset vid pump. I den här kammaren så röstades det hösten 2023 om en rejäl sänkning av reduktionsplikten. Och vår sida vann med väldigt liten marginal. Hade istället de rödgröna vunnit en sån omröstning så hade det blivit en kraftig ökning. 45% reduktionsplikt 2025 för diesel. Det hade alltså inneburit uppemot 10 kronor mer per liter diesel. Istället för de dryga 10 kronor mindre som man har fått med den här sidan av politiken. Vi i Sverigedemokraterna, vi var som bekant emot den här reduktionsplikten redan när den infördes. För oss var det en självklarhet redan då att stå upp för en politik som snabbt och konkret gav en direkt positiv påverkan för stora grupper i vårt land. För vanliga löntagare med vanliga inkomster och vanliga liv. För företagare, inte minst för vanliga knegarföretagare. För barnfamiljer och för pensionärer. För kvinnor och för män. Och för äldre och för yngre. Alla som är beroende av att använda sin bil i vardagen, inte minst på landsbygden, förtjänar politiker som ser dem, som ser deras behov, som underlättar och förenklar. Inte politiker som gör sitt yttersta för att ytterligare försvåra och fördyra. Det är, herr talman, den nya riktning som Sverige nu har slagit in på. Och den riktningen, den tänker jag och sannolikt också regeringen fortsätta att driva Sverige i. Det sista Sverige behöver, herr talman, den återgång till den riktning som vi såg före maktskiftet. Verklighetsfrånvända partier som med politisk arrogans, systematiska felsteg, rev upp djupa sår och skadade det här landet så mycket som man gjorde på så många områden och så många plan. Det sista Sverige behöver är en återgång till den socialdemokratiska otrygghetspolitiken, saft- och bullepolitiken, pyttipanna-politiken som varken ledde till ett starkare samhälle eller till ett starkare och tryggare Sverige. Vad partierna på vänstersidan har att komma med den här gången, det är fortfarande väldigt oklart. Det finns ingen röd tråd, det finns ingen gemensam viljeinriktning, även om Magdalena Andersson är väldigt tydlig med att hon vill ha en ny riktning för Sverige. Vi vet inte vilken den riktningen är, vi vet ingenting. Vi vet inget mer än en massa löften och förslag som pekar i väldigt olika riktningar. Det enda vi vet med säkerhet är att deras meriter är urusla. Att partierna på vänstersidan har väldigt olika uppfattningar i för Sverige helt avgörande frågor. Därför, herr talman, så fortsätter vi, Sverigedemokraterna och regeringen, att driva Sverige i den riktning som vi fick förtroende att driva Sverige i det senaste valet. Och jag är alldeles övertygad om att det kommer att löna sig också på valdagen om lite drygt ett år. Tack, herr talman.
Det var Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som tycker att Sverige är på rätt kurs. Fler sitter bakom lås och bom, sa han. Asylsökande är betydligt färre än tidigare. Och han pratar också om lägre bränslepriser och varnade för en återgång till oppositionen. Nu Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
Herr talman, jag fick ett mejl häromdagen från Caroline. Hon jobbar som assistent och har 3 barn. Jag vill verkligen tacka för allt du gör och gjort för oss ensamstående mammor. Hon har själv bara råd med 1 mål mat om dagen nu för tiden. Barnen får avstå aktiviteter. Det kommer inte bli någon glass på stranden längre. Inget lördagsgodis och 12-åringen kan inte hänga med kompisarna som han gjorde förut. Det gör ont i hjärtat. Man blir jätteledsen, säger Caroline. Och barndomen, den får de aldrig tillbaka. Minnena som skapas när vi är små. För min egen del var det bland annat simning, konståkning, fotboll. Aktiviteter som lärde mig att vara en bra kompis. En lagspelare. Den här regeringen tar barndomen ifrån barnen. Ebba Busch låter barn gå och lägga sig hungriga. Barnkalasen ställs in. Nästan 30% har matpriserna höjts med sen Bush viftade med falukorven. Vi har presenterat en rad förslag för att få ner matpriserna. Men regeringen och Sverigedemokraterna har stoppat förslag efter förslag. Istället sprang arbetsmarknadsminister Mats Persson och köpte aktier från matjätten Axfood samma dag som finansministern kallade till sig matjättarna. Han visste ju att finansministern inte skulle ställa några krav på sänkta priser. Och Persson fick en omedelbar värdeökning på sina aktier. Det är så de jobbar. Och lagom till sommarlovet blir många familjer, särskilt ensamstående, av med sitt bostadsbidrag. Regeringen och Sverigedemokraterna höjer avgiften på medicin med nästan 1 000 kronor. Energiministern och hennes myndighet har höjt elnätsavgifterna. Varselvågen byttes till varselstorm i vården. Barngrupperna på förskolorna växer och marknadsskolan gör att pengar fortsätter rinna ur verksamheten. Den här regeringen vill inte väl. Och bakgrunden är enkel. Deras fokus ligger på att sänka skatten för de allra rikaste. Med nästan 50 000 kronor. 50 000 per person. Och det betalas av de ensamstående mödrarna, av pensionärer i behov av medicin, av barnen på förskolan. Men herr talman, Sverige är ett starkt land. Vi har hög innovationskraft, stora företag etablerade i hela världen, en gemensam välfärd. Vi skulle kunna satsa på Sverige, på grön energi, på ny järnväg, på ökat bostadsbyggande, på alla som bor här i Sverige, på förskolan, på forskningen, på universiteten. Men inget av detta görs. Var är satsningarna som ska kunna konkurrera om den gröna industrin med Kina och USA så att vi klarar klimatomställningen som ett rikare land? Det är vi som ska bygga framtiden. Sverige, en nation med industrivana, med tekniskt kunnande och exceptionellt goda förutsättningar för energiproduktion. Hela världens förväntningar ligger på oss, men istället är det fyra förlorade år för klimatomställningen. Och vi har en halv miljon arbetslösa. Nästan värst i hela Europa. Och 2% av de arbetslösa får tillgång till arbetsmarknadsutbildning. 2%. De flesta får inte ens tag på Arbetsförmedlingen när de hör av sig. Och i höst sänks A-kassan dramatiskt. Man kan inte tro att det är sant. Men Mats Persson är nöjd. En arbetsmarknadsminister utan större ambitioner än att handla med aktier. Vi lever i världens bästa land. Ett land byggt på sammanhållning och gemenskap. Men idag har vi ett svagt ledarskap. En statsminister som inte klarar att anlita en säkerhetsrådgivare. Ministrar och statssekreterare som bara jobbar för sina egna plånböcker. En regering som inte agerar mot välfärdskapitalister som suger ut skattepengar från vården. Ett sverigedemokratiskt stödparti som har växt ihop med Hells Angels och därför stoppar alla förslag på att ta tillbaka välfärden från välfärdskriminella. Sverige kan bättre. Med en ny vänsterregering kan vi bygga trygghet, styrka och gemenskap. För att Karolins barn ska få glass på stranden i sommar. Och vi vänsterpartister står beredda att göra jobbet. Tack.
Det var Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Nästa talare är Centerpartiets Rickard Nordin, förste vice partiledare. Anna-Karin Hatt som är nyvald partiledare sitter ju inte i riksdagen. Därför får hon inte delta i den här debatten.
Herr talman, Sverige är ett fantastiskt land. Men det är också ett land där avståndet mellan stad och land aldrig har känts större. Det är en klyfta som inte handlar om kilometer, utan om möjligheter. Om att kunna få vård i tid, ha en lika bra skola och känna samma trygghet oavsett var i landet man bor. Den som bor i landsbygderna betalar dessutom ofta mer i skatt är den som bor i storstadsområdena. Man betalar mer, men får mindre. Den geografiska orättvisan måste bort. Centerpartiet vill radera ut den, för den sliter isär Sverige. Vi vägrar acceptera att det ska fortsätta vara så här. Och jag vågar påstå att vi är det enda parti som tar den frågan på allvar. Regeringen har slösat bort värdefull tid genom att utreda förstatligande av vården som ingen vill ha. Och istället för att lösa problemen så arbetar man för ytterligare centralisering och byråkratisering genom fler riktade statsbidrag och detaljstyrning. Det är ett svek. Det är ett svek mot de människor som bär upp vårt land varje dag. Mot de som ser till att Sverige blir rikare genom våra naturresurser, men som inte får något tillbaka. Socialdemokraterna klagar gärna på regeringen, men vill själva också styra Sverige från toppen. Mer makt till staten, mindre till människor. Färre beslut nära människors vardag. Fler direktiv från Stockholm. Det är inte en lösning. Det är problemet. Centerpartiet vet att centralisering funkar inte. Är det någon som tror att det blir lättare att utveckla den lokala byn om skolan där styr från Stockholm? Sannolikheten för att skolan ens får vara kvar är låg när den obarmhärtiga centralstyrningen konstaterar att en optimal skolenhet, ja, det är 500 elever. Vårdcentralen i grannorten, den läggs ner eftersom den inte är resurseffektiv i förhållande till antalet listade patienter. Vad som händer med viljan att bo i bygden, det bryr sig inte de statliga Excel-arken om. De ser bara till de fastslagna ramarna. Centerpartiet tror på något annat. Vi tror på ett Sverige där du inte straffas för om du väljer att bo i Sorsele, Hedemora eller Hult. Där makt flyttas från centralbyråkrati till lokala händer. Där företagande, service och infrastruktur får växa i hela landet, inte bara i storstäderna. Det här handlar inte om att ställa stad mot land. Det handlar om rättvisa. Om att alla delar av Sverige ska ha rätt till framtidstro. Varje storstad är dessutom fylld av sådana som jag. Lantisar. Som vet hur det är där hemma. Som tycker likadant. Att alla ska ha samma rättigheter. Och det här handlar också om Sveriges framtid. För det är på landsbygden som maten produceras. Som mättar skolbarnen i såväl Växjö som Arjeplog. Det är här skogen till trävillan i både Uppsala och Tranås växer. Och det är här elen produceras som lyser upp sänglampan i Umeå liksom i Bengtsfors. Att ha samma förutsättningar på landsbygden som i staden, det är avgörande för hela landet. Och potentialen är enorm. Sveriges bönder, ja, det är framtidens oljeshejker. Allt du kan göra med olja kan du göra med svensk skog. Det är de landsbygden som har råvaror att göra biodrivmedlet som driver bilar, båtar och flygplan. Det är de materialen som skapar gröna plaster, hållbara färger och nya textilier. Möjligheterna för grön tillväxt är enorma. Tar vi tillvara på den, ja, då vinner alla. Och det är inte ens svårt. Så när andra pratar, då gör vi jobbet. Vi har lagt fram förslag för att göra landsbygden levande igen. Så att man får tillbaka pengar från naturresurserna man levererar. Vi vill att varje beslut ska prövas utifrån vad det betyder för hela Sverige. Inte bara för några kvarter i Stockholm. Vi måste lägga pengar på att få människor att vilja vara med och bygga det här landet. Istället för att betala människor för att flytta från vårt land. Herr talman, nu är det landsbygdernas tur. Centerpartiet orkar stå upp för det långsiktiga, för det som byggs över tid och att de som bygger det här också ska få tillbaka på det som de betalar för och det som de jobbar för. Centerpartiet tänker fortsätta jobba tills allting är löst och så att hela Sverige får en ärlig chans. Tack så mycket.
Det är så Centerpartiets Rickard Nordin. Det är alltså partiledardebatt i riksdagen som vi sänder här i P1. Det betyder här, att vissa program utgår under förmiddagen. Till exempel Ring P1. Ett nedkortat Ring P1 kan du höra ikväll 21.38. Nu Kristdemokraternas Ebba Busch.
Herr talman, de senaste åren har ganska många debatter präglats av uttryck som vi har varit naiva. Vi såg det inte komma. Man såg inte migrationskrisen komma. Man var naiv inför integrationens utmaningar. Man såg inte gängkriminalitetens systemhotande framfart. Man var naivt ointresserad av fysikens lagar och att det kräver stabil baskraft för att ett elsystem ska fungera. Om politiken alldeles för mycket präglas av nästa val eller kortsiktighet, att vara reaktiv, då blir det ganska dåligt. Tänk om vi hade valt en annan väg för vårt land tidigare. Tänk om vi kan välja en annan väg nu för Sverige. Herr talman, förra veckan så fick Sveriges partier en ny chans att försöka tänka efter före. En möjlighet att agera nu och inte för att om några år i trångmål behöver agera i hast. Jag pratar om Sveriges vårdapparat. Den bygger på beslut fattade för 160 år sedan. Men det som var bra då är ett tydligt problem idag. Förra året så larmade Cancerfonden om att den palliativa vården i Sverige skiljer sig tydligt från region till region. Den vård man behöver när man vet att det inte längre finns något hopp om att kunna bli frisk. Exempelvis kan en patient som behöver specialiserad palliativ vård, alltså vård i livets slutskede i hemmet, få det dygnet runt i en region, men inte i den andra. Inte ens i livets slutskede klarar Sverige av att ge alla människor samma värdiga omvårdnad. Det sägs att inför döden är vi alla lika. Men inför Sveriges 21 olika regioner är vi inte ens lika inför döden. Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare, sa så här: att en så viktig vårdinsats tillåts fungera helt slumpartat är ett svek mot människor i väldigt utsatta situationer och ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Citat slut. Slumpartat. Ett svek. Ovärdigt. I förra veckan berättade Svenska Dagbladet hur cancerpatienter inte får vård i tid eftersom regionernas olika journalsystem inte kan kommunicera med varandra. Detta handlar inte om att flytta makten till Stockholm. Detta handlar om att flytta makten ifrån regionpolitiker till vårdprofessionen och ge upprättelse för patienter. Vi kristdemokrater har länge argumenterat för ett samlat statligt ansvar för vården. Och vi är stolta över att vi i vårdansvarskommittén baxat andra partier ända hit. Ända till insikten om att 21 regioner inte längre klarar av att leverera det som är Sveriges patienter, vårdpersonal och medborgares rätt, det de kan förvänta sig. Men där har kommittén stannat i tanken. Istället vill majoriteter av partier fortsätta att fylla regionerna med varenda pamp som stött dem så starkt i denna kamp. I hopp om att inte behöva gå en ny rond med oss som har kvar vårt förstånd. För utredningens underlag är tydlig. Det behövs för beredskapen, det behövs för jämlikheten i kvaliteten i hela Sverige. Sverige måste orka gå hela vägen för att minska otydligheten i ett splittrat vårdsystem. Det är dags att se behoven i tid och sluta vara naiva. För gudarna ska veta att Sveriges regering och Sveriges riksdag försökt styra upp regionerna. Satsat statliga miljarder på att korta köerna, inrätta prestationsbaserade statsbidrag, tecknat samarbetsavtal, hört regionpolitiker lova att de ska benchmarka och använda sig av best practice. Och ändå trycks varje regionpolitiker övertygad om att best practice, ja det har vi i den egna regionen. Ändå minskar inte köerna. Ändå har vi fortfarande inte ett sammanhållet journalsystem. Ändå kan den som är i livets slutskede inte vara säker på att man får bästa möjliga vård. Graden av värdighet i dödens närhet tycks bero på vilket postnummer man har. Herr talman, Sverige förtjänar bättre. Och det är upp till partierna att i valet nästa år förklara varför dagens system är bättre. Välj en annan väg. Det kan vi göra redan idag. Tack.
Så sa Kristdemokraternas partiledare Eva Busch, som alltså ägnade sitt första anförande åt sjukvården.
Daniel Heldén,
nu Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén, som tar debatten för partiet den här gången.
Herr talman! Sverige förtjänar ett ledarskap som ser verkligheten för vad den är och tar ansvar för att lösa de stora problem som vi står inför. Men efter snart 3 år med den här regeringen så ser vi ett mönster. De sviker vanligt folk och de sviker framtiden. När barnfamiljer kämpar för pengarna att räcka väljer regeringen att ta bort det extra bostadsbidraget för barnfamiljer. När människor blir sjuka skär regeringen ner på högkostnadsskyddet. Och när klimatförändringarna blir allt mer akuta monterar regeringen ner klimatpolitiken bit för bit. Och när barnen svälter i Gaza väljer regeringen att rundra det humanitära stödet som för många är skillnaden mellan liv och död, mellan mat, vatten, tak över huvudet. De vänder bort blicken just när människor behöver oss som mest. Herr talman, när bevisen läggs på hög kan politiken inte vänta tills det är för sent med att stå upp för mänskliga rättigheter. Låt oss säga som det är. Det Netanyahu utsätter Gazas befolkning för är ett folkmord. Regeringen väljer att säga nästan ingenting och det är ovärdigt. Det här är en regering som konsekvent sviker de som har minst och behöver mest. I den politiken speglas en människosyn där man gör skillnad på folk och folk. Där vissa liv värderas mer än andra. Och Miljöpartiet, vi vill något annat. Vi tror på att ansvaret börjar med hur vi ser på varandra i kris och i vardag, i Sverige och i hela världen. Det är därför vi kämpar för en välfärd att lita på, en rättvis klimatomställning, en politik som håller ihop samhället och inte splittrar det. Herr talman, över 40% av Europa lider av någon form av torka. Läget är särskilt akut i södra Europa där jordbruket och vattenförsörjningen pressas till det yttersta. I Sverige är grundvattennivåerna oroväckande låga i stora delar av landet och en stigande havsnivå hotar städer och kustsamhällen. Resultatet av Tidöregeringens 3 år vid makten är den största utsläppsökningen på 15 år. Elektrifieringen av transportsektorn har bromsat in, utbyggnaden av förnybar el har minskat kraftigt. Sverige bedöms att missa alla klimatmål både 2030, 2040 och 2045. Det är ett haveri. Herr talman, Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. I tider som dessa så måste vi stärka vår beredskap och motståndskraft. Inte försvaga den. Klimatförändringarna utgör allvarliga säkerhetshot. De hotar både vår livsmedelsförsörjning och vår infrastruktur. Klimatförändringarna ökar risken för konflikter och fördjupad otrygghet, både globalt och hemma. Samtidigt så vet vi att en trygg och jämlik välfärd är grunden för ett samhälle som håller ihop, också i kris. Och när regeringen skär i trygghetssystemen försvagar de också Sveriges motståndskraft. Därför behöver vi göra både och. Vi behöver ta klimatkrisen på allvar och investera i välfärden. Det är vad vi menar med rättvis omställning. Så stärker vi Sverige på riktigt. Herr talman, den här utvecklingen med ökade utsläpp, växande klyftor och nedmonterad trygghet är inte ödesbestämd. Det är ett rent politiskt beslut och vi kan fatta andra. Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning. Vi kan bli kvitt ett sårbart fossilberoende. Vi kan stärka vår konkurrenskraft med svenska företag i framkant och teknikutveckling. Men Ulf Kristersson och regeringen väljer att ducka ansvaret och slänga bort chansen. Miljöpartiet vill ta ansvar. Herr talman! Regeringen har visat vad de vill med Sverige och vi är beredda och vad de är beredda att offra. Vi i Miljöpartiet, vi står för något helt annat. Vi står för ett Sverige som håller ihop, där klimatpolitiken, tryggheten och säkerheten hänger ihop. Där vi investerar i framtiden, där vi tar ansvar tillsammans. Det är inte för sent att välja en annan väg, men det är bråttom.
Ja, där klev Daniel Heldén ner från talarstolen och nu Liberalernas partiledare Johan Persson.
Tack, herr talman. Sverige och världen ser väldigt annorlunda ut idag jämfört med vad den gjorde 1998 när jag fick plats i Sveriges riksdag. Då efter Minst 7 svåra år av budgetsanering började vi se en ljusning i svensk ekonomi. Med EU-medlemskapet så växte hopp och välstånd. Liberala idéer om frihet med ansvar hade globalt sett stark medvind. Under den här tiden jag har fått verka i politiken så har Sverige gått igenom ett antal stora kriser. Det har varit globala finanskriser, regionala kriser. Vi har haft ett antal sammanbrott i Mellanöstern. Vi har haft en global pandemi, för att nämna några. Men tyvärr så är det geopolitiska läge vi nu befinner oss i kanske det svåraste sedan jag klev in i den här kammaren. Den regelbaserade världsordningen är satt på kraftigt undantag, för att inte säga kastats över bord av vissa nationer. Det är ett krig i Europa och auktoritära krafter växer sig starka. 1800-talets tullar är på väg tillbaka. Och av världens kontinenter så är det möjligen Europa genom EU som har en chans att klara klimatmålen. Kriminella, separatister och extremister skor sig på svensk välvilja. Stater som vill oss illa använder vår öppenhet emot oss. Herr talman, uppdraget som partiledare för mig har varit att ta ansvar för Sverige och att utveckla liberala svar på samhällsproblem. Mycket gjort, men det återstår som sagt en del att göra. Regeringen levererar nu på det som vi liberaler argumenterat för långt innan många andra. Det handlar om kärnkraft, det handlar om språkkrav för medborgarskap, en ny socialtjänstlag och relevant rättspolitik. Men jag vet att vi kommer få framgång för Sverige på flera punkter. Jag ser fram emot att träffa dig, Ulf, när vi tillsammans kanske köper en biljett med Euro till en Kent-konsert, för de kommer aldrig heller sluta spela. Då har ju Moderaterna insett att Sverige blir rikare och tryggare med en gemensam världsvaluta. Magdalena Andersson, vi kanske ses av en slump här om några år som pensionärer, ja, väldigt många år såklart. När vi hämtar barnbarn, ja, inte gemensamma, men ändå. Vid en skola som staten har tagit ansvaret för vad gäller likvärdigheten, när Socialdemokraterna insett att kommunaliseringen var ett misstag. Liberalerna kommer fortsätta att leverera på svåra samhällsproblem med relevanta, realistiska svar. Och för att fortsätta på skolan, det är Sveriges viktigaste lägereld. Det är platsen där generationer rustas för vuxenlivet med glosor och algebra. Där unga kan vaccineras mot extremism och för demokratiska värderingar. Och det är därför Liberalerna nu i regering levererar på kunskapsskolan. Vi har börjat resan från skärm till perm. Vi sätter stopp för friskolor som inte fokuserar på bara kunskap. Oron i klassrummen ska ersättas av studiero. Med disciplin och respekt för lärarna och varandra så blir alla elever tryggare och kan lära sig mer. Genom åren har det ena och andra partiet lovat att det ska bli Sveriges nya skolparti. Men det finns bara ett skolparti. Det heter Liberalerna. Det är faktiskt en gammalt. Ja, sedan 1842 faktiskt. Till sist vill jag säga något som lär glädja Daniel Heldén. Jag vill faktiskt se fler miljöpartister i Sverige. Ja, Ebba, jag vill se fler kristdemokrater också. Ja, alla ni andra, jag vill se flera demokratiska företrädare i alla riksdagspartier. För det är ett gemensamt ansvar vi har i detta land att bevara demokratins fysiska vaktposter. Det räcker inte bara att prata om att vi ska värna den liberala demokratin. Någon måste göra jobbet, någon måste ta vakten. Det är fler som behöver göra sin demokratiska värnplikt i Sverige. Vi i denna kammare har förmånen att göra detta på heltid. Andra de avsätter halvdagar, kvällar, helger och bidrar till att göra Sverige starkare med varenda fullmäktigemöte, varenda nämnd eller varenda medlemsmöte. Tack till alla er. Nu är min tid för partiledardebatter över. Men mitt engagemang kommer att fortsätta. Som medlem i Liberalerna så tänker jag dyka upp på gator och torg kanske. Jag kanske kommer hem till just någon av er och knacka på dörren med ett flygblad i handen. Och jag kommer fortsätta att uppmana alla jag möter att engagera sig demokratiskt. För det är Sverige vi älskar. Det är ett ansvar vi delar. Tack.
Ja, det sa Johan Persson, Liberalernas partiledare, som ju alltså slutar om några veckor. Under Almedalsveckan så väljer partiet en ny partiledare. Ännu har valberedningen inte presenterat någon kandidat. Och det här var alltså hans sista partiledardebatt i riksdagen, och hans anförande var ett slags bokslut över sin tid och vad han hade för förväntningar framöver. Nu är det dags för Ulf Kristerssons andra anförande. Det är lite kortare den här gången. Och sen blir det repliker från andra partiledare.
Herr talman, vi lever i allvarstider. Och för att rusta Sverige starkt inför framtiden så måste vi göra stora framtidsinvesteringar. Som till exempel den största upprustningen av försvaret i modern tid. Som satsningar på polisen och kriminalvården, klara integrationen, säkra välfärden, ny kärnkraft med mer fossilfri el, bättre vägar och järnvägar, mer forskning och innovation. Allt det här behöver Sverige. Inget av det här kommer gratis. För att ha råd så måste Sverige bli rikare. Då måste fler gå från att leva på bidrag till att själva vara med och bidra. Men Socialdemokraterna vill nu att vi ska jobba mindre. Att fler ska vara sjukskrivna och gå i pension i förtid. Deras vänstersväng skulle göra Sverige fattigare. Och ett fattigare Sverige är ett farligare Sverige. Det här väcker några viktiga frågor. Med färre som jobbar, fler på bidrag, med ökad invandring. Hur skulle då vänsteralternativet finansiera försvaret, polisen, nya vägar, järnvägar, välfärden och den gröna klimatomställningen? Ska vanliga familjer få högre skatt, precis som med S-styrda Stockholm? Blir det en ny fastighetsskatt, bolåneskatt, höjd skatt på sparande? Sverige och världen är i ett allvarligt läge. Ta det på allvar. Nu är inte tiden inne för politiska experiment som äventyrar det som har byggt Sverige starkt och rikt. Utan nu är tiden att bygga ett samhälle där alla bidrar, där alla förväntas vara med och bidra. För tillsammans kan vi göra Sverige riktigt starkt en gång till. Tack.
Tack. På statsministerns anförande har Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Rickard Nordin, Centerpartiet och Daniel Helén, Miljöpartiet, begärt replik. Först Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Herr talman, Ulf Kristersson tar upp att färre ska leva på bidrag med regeringens politik. Problemet är att resultatet är ju något helt annat. Ulf Kristersson pratar ju ofta om arbetslinje, men sen är den att under mina år som finansminister och statsminister så minskade antalet personer som lever på ersättningssystem. Men Ulf Kristersson har ju under de här åren lyckats vända den trenden och fler lever på ersättningar och bidrag. Arbetslösheten ökar. Så det finns ju uppenbarligen två problem med Ulf Kristerssons arbetslinje. Det första är att det saknar arbeten. Det andra är att linjen går åt fel håll. Och Kristersson säger att färre ska leva på bidrag, men det blir alltså fler. Vad kan förklaringen vara till det, tror du, Kristersson? Är de kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken, avveckling av extra tjänster i välfärden, är det neddragningen på vuxenutbildningar eller är det att regeringen har drivit fram en byggkris och fler konkurser? Vad tror du, Kristersson?
Tack. Statsministern.
Herr talman, först får man ju nyfiken fråga när den förre finansministern diskuterar sin tid. Så under vems budget var det som det regerades på då? Var det egen budget eller var det den fallna budgeten? Det är ju alltid lite oklart. Man vet ju aldrig. Det är inte bara att man inte vet vilken politik man får med ert alternativ. Man vet ju inte ens vilken budget som vinner i Sveriges riksdag. Där finns det lite oklar linje i den ekonomiska politiken. Jag tycker att den allvarligaste saken just nu är att det fanns en tid när även Socialdemokraterna insåg att den gamla bidragslinjen inte funkade. Det fanns en tid när man insåg att vi kan inte ha dubbelt så många sjukskrivna som i resten av världen. Det fanns en tid när man la om politiken. Nu backar Socialdemokraterna tillbaka till den gamla linjen igen. Den fråga jag har tillbaka är ju, vill ni det på riktigt? Eller är det en anpassning till Vänsterpartiets och Miljöpartiets bidragslinje? Det är ingen oviktig fråga. Om Sverige ska ha råd att göra någonting av allt det som ni nu säger att ni står bakom, starkare försvar till exempel, allt detta, då måste Sverige jobba och färre måste leva på bidrag.
Tack, Magdalena Andersson.
Herr talman, jag håller verkligen med Kristersson om att fler måste jobba och färre leva på bidrag. Men Ulf Kristerssons politik har alltså lett till att arbetslösheten stiger och fler lever på bidrag. Det är alltså Ulf Kristerssons politik som leder till en bidragslinje. Men han pratar om arbetslinje. Problemet är ju att det är en arbetslinje utan arbeten. Precis som tillväxtpolitiken är en tillväxtpolitik med sämre tillväxt än andra länder, en bostadspolitik utan bostadsbyggande. Och kom inte upp Kristersson och säga att det här handlar om att konjunkturen är dålig, för under de 8 år som vi styrde landet så var konjunkturen både bra och dålig, men antalet personer som levde i bidrag minskade ändå. Upp Kristersson, du svarade inte på frågan. Vad är Kristerssons bedömning? Varför ökar antalet personer som lever på bidrag och ersättningar med din politik? Och tips från läktaren. Det räcker inte att prata om arbetslinje för att fler ska komma i arbete.
Tack. Slutreplik, statsministern.
Herr talman, måste gå tillbaka till arbetslinjens fundamenta om man ska förstå vad som händer. Det fanns alltså en tid när vi hade dubbelt så många sjukskrivna i Sverige som ni aktivt hade drivit fram för att ni var slappa i bidragssystemen. Själva och tillsammans med era partners. Sen la vi om den politiken. Även ni, om man ska vara noga, var med på det ett tag. På samma sätt som ni nu är med ett tag i tuffare kriminalpolitik. Själva, inte med era partners. Med på NATO-medlemskapet. Själva, inte med era partners. Med på ramverk. Själva, inte med era partners. Ni låtsas som att ni kan driva den politik som vi kan lägga på bordet och som ni har rätt att rösta för, om ni vill. Det är ett bidrag till svensk politik just nu. Ni skulle inte kunna lägga något av de förslagen själva på riksdagens bord. Sen, herr talman, går det inte att komma ifrån att en lågkonjunktur så stiger arbetslösheten och den sjunker i högkonjunktur. Det allvarliga problemet är inte det. Det allvarliga är den höga invandringen som gjort att människor efter 16 år i Sverige inte talar svenska och inte kan få ett jobb. Det är det allvarliga problemet.
Första replikskiftet avverkat där mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Nu Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, som har begärt att få debattera med Ulf Kristersson.
Herr talman, i veckan kom adoptionsutredningen med sina resultat. Den människohandel som har pågått inom de internationella adoptionerna, det är ett trauma för väldigt många inblandade. Under Ulf Kristerssons tid som ordförande i Adoptionscentrum så fördubblades adoptionerna till exempel från Kina. Trots att barn förmedlades från flera barnen som ägnat sig åt och lagförts för barnhandel. Och när de här missförhållandena avslöjades så var det många mottagarländer som agerade väldigt snabbt, till exempel USA och Holland. Och den förra adoptionsutredningen ville ju skärpa reglerna, men Kristersson kampanjade väldigt kraftigt emot. Utredningen vill ju numera att både att Ulf Kristersson ska be om ursäkt. Jag vill fråga Ulf Kristersson varför han lät adoptionerna från Kina till exempel fördubblas och fortsätta trots att det fanns så många bevis på oegentligheter, och på vilket sätt han nu tar ansvar för detta som statsminister.
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju en allvarlig vantolkning av det som har skett. Avsiktligt, förstår jag. Det är ju sånt som Vänsterpartiet sysslar med. Jag medverkade till att tillsätta den här utredningen för några år sedan när det började komma fram information om att det inte hade gått rätt till i alla länder under pågående internationell adoption. Jag medverkade den. Jag välkomnar att en utredning är gjord. Idag vet vi mycket, mycket mer än vi visste för ett 20-tal år sedan. Vi tar emot den utredningen med viss ödmjukhet, inklusive några av de förslag som de har. Ska man be om ursäkt från svensk sida, I så fall till vilka och på exakt vilken grund? Allt detta är seriösa frågor. Inte någonting man kastar ifrån sig hur som helst. Att den här utredningen är gjord, det beror på att det har kommit fram information efterhand runt om i världen som vi inte hade på den tiden. Nu har vi den informationen. Missbruka inte människors liv på det sättet.
Tack, Nooshi Dadgostar.
Herr talman, under 2003 blev statsminister Ulf Kristersson kontaktad angående den skandal som Adoptionscentrum varit med i där barn stulits från diktaturens Chile. Och det som sen har uppdagats ännu mer då i hela världen. Men det tystades ner av Ulf Kristersson istället för att han skulle ha gått till botten med frågan. Det här är ju liknande situation som den jag föredrog för tidigare. 2004 rapporterades det om att minst 76 nyfödda barn hade köpts till sjukhus i Kina. Men Ulf Kristersson agerade inte på den informationen. Han var själv ordförande. Gör Kristersson bedömningen att det här agerandet på något sätt utifrån den information han hade och i den egenskap han har nu, i efterhand kan hans agerande ha bidragit till människohandel?
Tack. Slutreplik, statsminister Ulf Kristersson.
Herr talman, det här är lögn. Det här är avsiktlig lögn av politiska syften. Ibland har det framkommit information från andra länder om misstänkta oegentligheter. Det kom sådana signaler från Chile på ett tidigt skede, innan det blev polisutredningar och rättsfrågor. Under min tid som ordförande i Adoptionscentrum för drygt 20 år sedan så tittade vi då, finns det någonting i våra akter som antyder att vi borde ha vetat någonting? Myndigheterna fick exakt samma information. Ingen svensk adoptionsorganisation har rätt att jobba med något land utan myndigheters auktorisation och beslut. Så fungerar det då, därför att det här är grannlaga saker. Till saken hör också att det här är ofta länder som det inte är helt lätt att samarbeta med. Och därför måste man alltid göra en avvägning som är myndighetens beslut. Kan man lita på ett land eller kan man inte lita på ett land? Jag är inte alls främmande för att man idag gör andra bedömningar om vilka länder man kan samarbeta med än man gjorde då. Men vi arbetade inom ramen för lagen och inom ramen för myndigheternas beslut.
Ja, där fick Ulf Kristersson frågor om adoptionskommissionen som ju kom med sin rapport förra veckan. Han var själv ordförande i Adoptionscentrum under en tid i början på 2000-talet. Nu Centerpartiets Rickard Nordin.
Herr talman, säkerhetsläget i Europa är det mest allvarliga sedan andra världskriget. Ukraina kämpar för hela Europas frihet och det diskuteras när Ryssland är beredd att invadera ett NATO-land. Inte om. När? Trots detta skickar Europa mer pengar till Ryssland än till Ukraina idag. Genom att vi fortsätter importera fossila bränslen från Putins regim. Varje liter olja och varje kubikmeter gas som importeras från Ryssland fortsätter finansiera kriget. I det läget prioriterar Ulf Kristerssons regering att öka användningen av fossila bränslen i Sverige. Med 4 miljoner liter diesel om dagen. Tror inte att det är bara norsk nordkolja som driver svenska bilarna på vägarna. Hur, Ulf Kristersson, kan ni försvara att vi ökar finansieringen av den ryska krigsekonomin när Ukrainas soldater riskerar sitt liv för hela Europas frihet?
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju egentligen en fråga som är tudelad, där vi på den ena frågan håller helt med varandra, på den andra frågan inte alls håller med varandra. Hade inte ni varit med och lagt ner svensk kärnkraft så hade vi haft mindre behov av annan olja. Så enkelt är det ju. Oljan har en enda god egenskap, den är ganska planeringsbar. Allt annat är dåligt med den. Ni har ett personligt politiskt ansvar för avveckling av kärnkraft i det här landet. Det var dålig politik då. Den är ännu sämre idag när man ser vad oljan också gör. På den andra punkten är vi helt överens. Om Europa och USA kunde enas om ytterligare massiva ekonomiska sanktioner mot Ryssland och de länder som fortfarande köper rysk skuggflotteolja, inklusive att sätta tryck på Kina, som är den land som mer än något möjliggör det ryska kriget mot Ukraina, då skulle vi kunna krossa rysk ekonomi. På den punkten är vi överens, och det uppskattar jag.
Tack, Rickard Nordin.
Olja används inte till att elektrifiera Sverige. Det har inte gjorts på länge. Mer kärnkraft löser inte den svenska oljeimporten. Visserligen är satsningar på elektrifiering av fordonsflottan bra, men det minskar ju inte Putins krigskassa. Speciellt inte när regeringen gör tvärtom. Vi har alltså högre skatt på ren el än på fossil diesel. Vi har tagit bort elbilsbonusen, och då försäljningen av elbilar störtdykt. Det här går ju tvärt emot både klimatpolitik och säkerhetspolitik. Fossila drivmedel från Ryssland har samma beskattning som biodrivmedel från svensk skog. Hade vi sänkt skatten på de svenska biodrivmedlen, hade fler kunnat tanka det utan att det slår mot barnfamiljer på landsbygden. Det här är en fråga om prioritering, och den här regeringen har prioriterat att stöta Putins krigskassa. Så hur, Ulf Kristersson, för frågan kvarstår, hur ser man till att stoppa den här flödet av pengar till Ryssland?
Tack, slutreplik, statsministern.
Herr talman, det är ju en rent felaktig beskrivning vad som har hänt i Sverige. Vi började göra oss oberoende av olja, först genom vattenkraften, därefter genom kärnkraften, långt innan vi ens pratade om klimatproblem, långt, långt innan vi pratade om säkerhetspolitik. Av många andra skäl gjorde vi detta. Sen la vi ner hälften av kärnkraften. Hur tänkte Centerpartiet att vi skulle elektrifiera transporter och industrier om vi inte har planerbar el till de industrier som vill etablera sig i Sverige? Det är en obegriplig politik. Allt det som skulle kunna göra att vi nu av nya skäl blir helt fossilfria i Sverige, allt detta har ni systematiskt motarbetat. Nu behövs ni snart inte längre, för andra kan lösa problemet åt er. Men det är en obegriplig politik. Sen är det ju ännu mer obegripligt hur ni ska driva den politiken som handlar om företagande och företagarnas möjligheter i Sverige tillsammans med ett gäng av vänsterpartister och miljöpartister. Ni är på fel plats i svensk politik.
Sa Ulf Kristersson i replikskifte med Rickard Nordin. Och det är alltså partiledardebatt här i riksdagen. Därför utgår tack, förmiddag i P1 den här avslutat, dagen. Nu är det Daniel Helldén, Miljöpartiet.
Tack, herr talman. Vi ser idag, dag efter dag, Gazas befolkning svälter, flyr och dör. Behovet av nödhjälp kunde inte vara mer akut. FN och andra humanitära organisationer har varit glasklara. För att få fram nödhjälpen till Gazas svältande befolkning finns inget alternativ till UNRWA. UNRWA har 12 000 anställda på plats i Gaza. De andra hjälporganisationerna har sammanlagt 600 personer på plats. Ingen kan ersätta UNRWAs infrastruktur. Regeringens egen expertmyndighet drar samma slutsats. Och ändå fortsätter regeringen att blockera stödet till UNRWA. Min fråga är, vad baserar statsministern sin bedömning på? Och varför går Sverige före i att legitimera förbudet mot UNRWA? Varför spelar statsminister Ulf Kristersson med i Benjamin Netanyahus spel?
Tack. Statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna.
Herr talman, först, kriget i Gaza är helt förfärligt. Israel får kritik på mycket goda grunder från Sverige och från många europeiska länder. Vi har nu dubblerat stödet till civilbefolkningen i Gaza. Det är bara fyra länder i hela världen som ger mer pengar än Sverige till civilbefolkningen i Gaza. Och vi ger det till de organisationer som vi vet kan få fram hjälpen också. Andra FN-organisationer i första hand. Allt det här vet ni ju i grund och botten. Men ni är ute efter något helt annat. Ni piskar nu avsiktligt upp stämningen i Sverige och låtsas som att Sverige inte gör någonting för människor som far extremt illa i Gaza. Varför gör ni på det sättet när Sverige går i bräschen för resten av världen i att stötta civilbefolkningen och i att kritisera den israeliska regeringen för vad de gör?
Tack, Daniel Helén.
Herr talman, jag skulle säga att regeringen går i bräschen för att få bort UNRWA från det, så att de inte får sitt stöd. Där borde ni göra någonting annat, och det är det centrala. Netanyahus högerregering, de bombar civila urskillningslöst. De svälter aktivt Gazas befolkning. Hjälparbetare hittas i massgravar. Civila beskjuts när de ska hämta mat. Vi har hört israeliska ministrar kalla palestinier mänskliga djur och talat om Gaza, att Gaza ska förstöras fullständigt. FN och andra människorättsorganisationer har samlat in omfattande bevisning för krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Regeringen har däremot inte fördömt ett enda krigsbrott som Israel har begått i Gaza. Man gömmer sig bakom att det är en fråga för domstolen. Vilket ansvar anser Ulf Kristersson att en svensk statsminister har att, för att fördöma och agera när bevisen läggs på hög för att grova folkrättsbrott begås?
Tack. Slutreplik, statsminister Ulf Kristersson.
Herr talman, som jag sa, Sverige har varit mycket kritiska mot vad Israels regering gör just nu. Tillsammans med många andra EU-länder också. Och den kritiken kommer antagligen fortsätta öka om inte Israel ändrar sin politik. Det är rätt och det är riktigt. Den svenska vänstern skulle haft lite större trovärdighet i de här frågorna om ni också någon gång...